Jag var första gången på Wrigley Field 1996. Efter ett träningsläger i Illinois stannade jag kvar en vecka i The Windy City för att mest av allt se mer baseball. Första gången i USA tänkte jag inte nöja mig med två matcher. Jag kommer inte ihåg om det var för att Cubs just då spelade hemma och White Sox var iväg på en roadtrip som jag hamnade ute i Wrigleyville istället för på Comiskey Park. Men hur som helst, jag ordnade biljetter via hotellet, fick hämta dem på någon bakgård utanför arenan och satte mig ner och såg Chicago Cubs mot San Francisco Giants. Det blev två matcher till den veckan i april och jag var fast. Ja, så började en artikel på Sunday Fundays Facebook-sida och som handlar om något så dystert som Chicago Cubs historia. Vi kommer komma in på den mer i detta det sjunde avsnittet av veckans MLB. Jag heter Niklas Hellerstedt och det är nu hög tid att anropa Vasastan i Göteborg. Mannen som kastar sin fastball i change-up-hastighet. Killen som scrollar 700 mil Facebook i veckan. Olof, a win-win situation, Svensson. What's up?
Hallå där, holy cow på dig Niklas. Det är bra, yes. Hur är det själv?
Jo men det är alla tider faktiskt. Ja. Det är ju vår.
Ja, äntligen. Eller hur? Fy fan vad gött. Gör du som jag, sitter och sneglar lite på spring training?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag kollade någon inning igår. Det var väl enda. Det är väl enda som har blivit den här veckan faktiskt. Jag kollade på Cubs när de drog in 5 runs i första inningen där på en stackars Padres pitcher.
Ja, precis. Som vi tror oss se på opening day. Men det beror på, eftersom han gjorde så fruktansvärt dåligt ifrån sig. Men...
Mm. En gång är ingen gång. Så exakt. Att vi får se.
Många innings kvar. Gött.
Ja, men vi har faktiskt ett fulladdat avsnitt, så jag funderar på om vi bara ska köra igång med segmentet som vi kallar
If you start me up. If you start me up. If
you start me up, I never stop. Ja, i min värld finns det bara en stor nyhet den här veckan som jag nog tycker att vi kan prata rätt länge om. Jag tycker den historien tar ju upp mycket av det som är aktuellt inom Major League Baseball just nu. Det är ju Goose Gossage uttalanden i ESPN och även i New York Post samt den här långa artikeln med Bryce Harper i också ESPNs magasin där.
Just det.
Ja, han är Goose är en gammal pitcher i en rad massa klubbar ju på 70-80 och även lite på 90-talet tror jag, och han är väl nu nere och är gästinstruktör på Yankees Spring Training i Florida, och där hade väl ESPN intervjuat honom och han sågade väl i princip allt och alla i den intervjun som bara var 10 minuter lång tror jag.
Ja, han fick en riktigt psykbryt kan man säga. Alltså, han måste ha gått och burit på det väldigt länge. Alltså, och sen så äntligen lyckats få säga det.
Ja, men absolut. Och så blev det ju ganska dynamiskt eftersom det samma dag eller dagen efter publicerades den här långa artikeln med Bryce Harper som han hade kritiserat också. Då, så att, ja, vi kan väl lyssna lite på vad Goose tycker om José Bautista och Johnny Cespedes. Så här lät det i den intervjun.
Håll i hatten.
Let it go to hell, because that's where it's headed. And you're going to let a young punk like Bryce Harper dictate this game? Are you serious? Do it as a professional. You can do you don't have to style around the bases. You don't have to do all the frickin' antics because the camera's on you. That's the difference in the game today. No, I do not agree with him at all.
Batista's a f***ing disgrace to the game. He's embarrassing to all the Latin players that ever played before him. Throwing his bat and acting like a f***ing fool like all those guys in Toronto.
Yeah.
Cespedes, same thing.
Ja, det där är ju hårda ord och jag vet inte var vi ska börja, för ja, så här, gamla människor har ju åsikter, det kan ju vara rätt underhållande tycker jag. Alltså, Goose är väl den här arketypen av det var bättre förr, lite så här old school snubbe.
Han är en riktig kepsgubbe alltså.
Ja, med sin trucker-mustasch också.
Ja, den är inte att leka med.
svordomar i varannat ord, så ger han ju ett visst intryck. Men jag vet inte, har han enbart fel? Vi kan väl gå igenom lite vad han sa och vilka olika grejer han pekar på i Major League Baseball som han tycker mindre om.
Ja, precis. Det var väl först José Bautista i, jag kommer inte ihåg vilken match det var.
Ja, det var ju i American League Division Series förra året där ju, i sista Game 5 vid ställningen 3-3 mot Texas som Bautista slog en homerun.
Ja, den inningen var ju för övrigt helt sjuk alltså, men då slog han en homerun och gjorde en batflip of the millennium, the century.
Ja, och vad det är en batflip?
Ja, det är när man efter att ha slagit en homerun visar sin någon slags överlägsenhet genom att hutta iväg batet.
Ja, lite nonchalant och överlägset som sagt.
Precis. Och det här blev ju då tydligen Goose galen över att se. Och sen så var det ju Cespedes också.
Jo, men så är det. Alltså han, Cespedes får ju en känga där också. Men alltså det är ju inte så konstigt. Goose, han var ju en pitcher och Bautista, han hånar ju pitchen här, tycker ju Goose då. Ja. Och det som jag tycker är väldigt trist med den här homerunnen, vi kan ju faktiskt lyssna på hur det lät. Ja, så där lät det alltså när Bautista slog den här berömda homerunnen. Men det som är tråkigt är ju att det är den batflippen man minns och som diskuteras. Inte hur otroligt viktigt det här slaget var, för det är ett historiskt viktigt slag.
Ja, visst är det.
Och jag vet inte, har du hört vad Bautista har sagt eller replikerat till Goose här, eller hur?
Ja, han var ju ganska diplomatisk i sitt svar och sa väl någonting om att han tyckte det var tråkigt att en sån spelare som Goose såg honom sådär, men att han ja, stod för det han gjorde i princip. Och där har ju Cespedes också gått ut och sagt att, och ifrågasatt liksom, att varför det är bara pitcher som ska få leva ut sina känslor när de gör en strikeout, en viktig strikeout eller så. Varför ska inte...
Ja, men jag kan hålla med. Sen var han ju inte så där jättesmidig, Cespedes. Han börjar ju sin replik med "Who is Goose Gossage?" Så att, ja, då sätter man ju liksom nivån, då ganska ser snabbt. Man ju ja, hur Goose verkligen blir förbannad. Men jag håller med där faktiskt, för jag kommer ihåg Dennis Eckersley som pekade in i motståndarnas dugout efter han hade liksom strikat ut dem och verkligen levde ut och sådär. Ja, slagmän har ju inte agerat med sådana batflips och grejer när de har slagit homerna tidigare, men jag vet inte, det har väl funnits i och för sig stora slagmän i historien som har varit ganska kaxiga, alltså Babe Ruth när han liksom pekar och sådär, så det är också kaxigt. Och även ja, Ty Cobb har vi varit inne på tidigare, och jag vet inte, Jackie Robinson var ganska kaxig. Passa
nu så du får Ty Cobb-mannen efter dig.
Nej, vi är kompisar. Herregud. Ja. Nej, men Jackie Robinson var också ganska kaxig och sådär, så jag vet inte. Men,
nej, men vi var inne på det förra veckan där med Jonathan Papelbons lilla skärmytsling med Bryce Harper som grundade sig i att Manny Machado firade, alltså inom citationstecken, för det var inte speciellt mycket firande, sin homerun lite väl mycket och blev då drillad eller plankad av Papelbon för det.
Ja, Papelbon satte en boll rätt på Machado nästa gång det var dags för Machado att slå ju.
Som hem för att han uttryckte någon slags glädje och liksom kaxighet över att ha sopat iväg en homerun.
Ja, och Harper ställde sig då mera på motståndaren Machados sida än på lagkamraten Papelbons. Alltså Harper var mer på slagmannens sida, även om det var ett annat lag, än på sin egen pitchers då, så att det var väl därför det ledde till det här bråket då som vi pratade om.
Ja, precis. Och det, vi kommer återkomma till vad Bryce Harper sa där i sin intervju. Men vad kom vi fram till? Alltså, vem, vi är på Bautistas sida.
Ja, det är vi väl. Alltså, jo, det tycker vi att vi är. Sen, ja. Han var ju ute, eller Goose var ju ute och pratade också om Bryce Harper där ju. Och han sa ju bland annat om Bryce Harper att vad vet den här killen om spelet? He doesn't know squat about the game och har ingen respekt. Alltså, jag kan ju förstå Goose här, alltså. Han sa ju att vi får slåss, eller vi fick slåss för allt som dessa spelare bara får. Och jag
givet.
Kan ju förstå det, för alltså även när man tittar på Bryce Harper så kan han vara rätt självisk och en kille som liksom söker rampljuset. Och det går väl inte hem hos det här old school gänget. Alltså Bryce har ju väl alltid varit underbarn sedan han kom in i tonåren och alltså han har varit otroligt hypad. Jag kommer ihåg, eller har du läst om den där turneringen han var med i när han var 13 år?
Ja.
När han gick 12 för 12 med 11 homeruns. Alltså 12 hits på 12 försök och 11 av de 12 hitsen var homeruns.
Då är man ganska, då är vägen utstakad kan man säga.
Jo, men precis, och han gick ju först i draften och han fick ju mer i signing bonus än vad Gus Gossage och de killarna tjänade under hela sin karriär. Så att då tycker väl liksom det här old school gänget att Harper är lite som ett, jag vet, en bortskämt barn som har fått ärva liksom miljarder. Han har inte full koll på vad verkligheten är.
Nej.
Jag vet inte. Harper har ju inte fått något gratis. Alltså han har ju tränat hur mycket som helst. Han har ju tränat mest av alla. Han har ju tränat mycket mer än Goose någonsin gjorde. Och han växte ju upp med blodblåsor i händerna. Liksom. Han stod i batting cage.
Ja, men det kanske gör med hans framtoning att han... Han kör sin backslick och kollar sig i spegeln 50 gånger per dag kanske eller sånt där. Jag vet inte. Men,
nej, men så är det ju. Det är ju mera så generellt. Det gäller ju inte bara baseball. Alltså, att nej, det handlar om att bygga sitt egna varumärke. Det här är en kille som förmodligen kommer få möjligheten att signa ett free agent-kontrakt på 500 miljoner dollar. Så har vi så.
Precis, vilket är helt sjukt.
Så att, men han är ju bäst, i alla fall i National League. Sen har vi ju Mike Trout, kanske i American League då, men alltså han slog ju igenom med dunder och brak förra året också. Han, först tycker jag att han var mest hypad, men förra året då var han ju MVP, han var ju mest värdefulla spelaren. Han ledde National League i home runs och runs och slugging percentage och...
Jo, visst. Ja. Alltså, det är inget snack om att han är bäst.
Nej, och han, men han vill ju ändra lite på hur man ser på baseballspelare. Han fattar ju sitt egna värde, antar jag. Han vill ju kunna vara ett eget varumärke som LeBron James eller, eller som Zlatan eller Cam Newton i amerikansk fotboll. Liksom.
Exakt. Men uppenbart är det att baseball är en ganska konservativ sport. Och om man ska dra paralleller så fick ju Tiger Woods... gå igenom ungefär samma sak när han slog igenom. Han började med sina fist pumps som fick liksom alla skottskrutiga tjommar att få en stroke liksom, för att det var sånt som han inte gjorde i golfvärlden då, den mest ultrakonservativa värld som finns då. Om man då jämför med fotboll till exempel, där det är en helt annan grej. Så att det är väl kanske dags för baseballen att komma ur det här konservativa ekorrhjulet och inse att, precis som du säger, det är inte bara idrottsstjärnor, det är varumärken, och de vill göra sin grej helt enkelt.
Jag kan ju förstå dem, alltså visst, alltså det är ju helt emot baseballens då old school tänkande, alltså de här oskrivna reglerna som finns, den här koden, alltså 150 år av håll käften och spela, alltså
precis.
Fler spelare som vill kunna uttrycka sig själva, öka sitt värde, utan att få liksom bröstkorgen spräckt av en fastball nästa gång de ska slå. Jag kan ju förstå dem.
Ja, definitivt. Och ja, enligt Harper så handlar det lika mycket om, alltså, att ha kul.
Ja, jo, men så är det ju. Han tycker det är roligt. Han tycker att det är kul när en pitcher, som jag såg att han pratade om, José Fernández i Marlins, han tycker det är kul när han i sin tur blir lite sådär häcklad av pitchen och alltså, det är ju ge och ta.
Ja, precis.
Så att, ja. Och det är ju så, alltså, vem ska vara talesperson för en sån här rörelse om inte Bryce Harper? Det är ju han som måste gå i bräschen. Du har ju, som vi nämnde tidigare, Mike Trout i American League i Angels, som är, han är ju lika bra som Harper, men alltså, han är ju lika karismatisk som Ivan Lendl ungefär.
Ja, så att, faktiskt. Ja. Herregud alltså. Och
sen så får Ivan Lendl var en tennisspelare på 80-talet som inte rörde en min under hela sin karriär.
Nej, inte ens när han vann, måste jag, men... Nej, men sen får man också ta i beaktande att baseballen har tappat gentemot de andra, i alla fall de två större sporterna, amerikansk fotboll och basket, va?
Mm.
Vilket
har, det här är intressant. Ja.
Som har spelare som, ja, jämfört med dem, så är ju bara tillställt ett stenansikte liksom. Om man tänker hur man firar och beter sig i NFL och i basketen och... Ja, till viss del även i hockey. Jag vet inte exakt. Visst är det väl så att det är amerikansk, alltså NFL, college football och sen kommer basket. Är det så?
Nej, jag är lite osäker där faktiskt. Ja. På vilken...
Men oavsett så är det här liksom en... måste ju baseballen hänga med. Det, liksom, det funkar inte att gå i gamla ljusspår som det var för 30-40 år sedan, utan spelare och spelet måste bli mer utåtriktade för att kunna attrahera folk som går och tittar, folk som tittar på tv och ungdomar som börjar spela.
Mm. Men å andra sidan, alltså, om baseballen nu har de här problemen, kanske det inte är bara för få batflips, om man ska göra enkelt. Alltså, det kanske är som de absolut tittar på, längden på matchen, antalet matcher de spelar.
Precis.
Alltså, det om något är ju tradition, och om man skulle börja röra för mycket på det, alltså börja banta matcherna eller snabba på dem för mycket, då skulle det nog bli ramaskri. Alltså, det tror jag verkligen.
Ja,
från
precis.
Det här old school-gänget då. Men,
vi kom fram till att vi är för Bautista och Harper. Cespedes tar vi inte på allvar efter hans space-bilar.
Nej, han kan vi inte ta på allvar.
Nej.
Men om vi bara avslutar den här batflip-grejen, såg du den här, det var ett så himla härligt videoklipp som han, Willie Blomqvist, MLB-veteranen där, la upp på sin Twitter. Han är verkligen ingen uppblåst stjärna alls. Han la upp en liten video där han slår en perfekt homerun och så avsluta liksom med en liten batflip för att på något sätt visa vilken sida han står på den debatten då, och
cool.
Ja, men vi lägger en länk på den, för att framförallt är det sånt otroligt snygg sving och slag, så att det kan vara kul att kolla på. Ja, vad var han ute på?
Vi har ju bara börjat vad gäller
gus. Ja, absolut. Tjena, han gav sig på de här som man kallar nördarna då, alltså statistik och kalenderbitarna, eller de som förlitar sig mycket på siffror och...
Precis.
Ja, han the game is becoming a freaking joke because of the nerds who are running it.
Ja, precis. Han sa att de här idioterna spelar fantasy baseball när de gick på Harvard, eller vad fan om de nu gick. Mm. Och tror sig ha kommit på hur baseball fungerar.
Ja, men precis. Och vissa tycker ju att man inte behöver ha ekvationer för allt för att avgöra hur bra en spelare är, alltså som Goose då. Men
nej.
Ja, jag vet inte. Viss statistik kan ju faktiskt visa på hur värdefull eller effektiv en spelare är, kan jag tycka. Men...
Ja, definitivt. Det är väl vedertaget numera att använda sig av statistik i viss mån numera. Men det var inte länge sedan som Mets coach Terry Collins också gick ut och sågade Sabermetrics. Och han sa väl att han skulle fan inte sitta och förutse om en spelare var bra utifrån hans siffror. OPS hit, OPS dit. Vet du vilka som har bra siffror? Jo, bra spelare. Det var hans take på det hela.
Ja, jo, och för Goose, han sa ju också det, alltså det kanske inte ska vara filosofin för en hel organisation, liksom man kanske inte bara ska bygga på det här, alltså. Och till sanningen hör jag att av de organisationerna som verkligen satsar på statistik, att, de de går inte speciellt bra. Alltså, de står inte alls ut.
Nej.
Det finns det statistik på.
Precis.
Ja, så att, ja.
Ja, men där har man väl delvis rätt, kanske. Jag vet inte. Alltså...
Men det är klart, det är hans språk som gör att man tycker att han är lite, ja, märklig, såklart.
Ja, lite överlägsen och allmänt dryg.
Ja, precis.
Sådär att...
Sen... Han pratar ju mycket om de här pitch counts, alltså att man räknar en pitchers kast hela tiden. Och det tycker jag att det har skapats av de här topparna, liksom, av deras datorer, att de tror att de skyddar kidsen. Och
ja.
Det första liksom en pitcher frågar när han kommer in i dugouten vid ett sidbyte eller vid ett innings, då, det är how many pitches do I have? Och, alltså... Gusan säger, alltså om han hade frågat den frågan till pitching coachen, så skulle han bara sagt liksom son, get your ass out there on that mound, liksom, och om du blir trött kommer jag att hämta dig, skit i hur många kast du har kastat, liksom.
Ja, precis. För att de använder pitch count för att bestämma när de ska plocka ut en pitcher, en starting pitcher.
Det pratade vi också lite om förra, alltså det har ju lite att göra med den här inningslimit som vi pratade om förra veckan. Och, ja, jag tycker så här, det är skillnad på pitching nu
och när
Goose pitchade.
Precis.
Alltså dels så kastar de svin mycket hårdare, sen kastar de mera, ja, man kallar avancerade kast, alltså sliden kastar ju fler och fler, alltså det sliter otroligt mycket mer på
armen,
armbågen. Ja. Så att,
ja. Och jag menar, Goose, han hade väl bara en pitch. Han körde ju en fastball 9500 miles per hour någonting.
Ja.
Det var väl i princip allt han hade. Så att, det är väl klart att det inte är lika påfrestande. Och liksom, som vi också var inne på förra veckan, uppenbarligen så är det mer påfrestande för pitchers eftersom vi har många fler Tommy John surgeries.
Ja. Jag ska bara ta tillbaka en sak så jag inte får hastighetspolisen efter mig. Ja. Vem det nu är. Men... ja, de kastar ju inte mycket hårdare idag än vad de gjorde på 80-90-talet, bara så att jag får det till
det
in i det här avsnittet.
Mer varierat, som du säger, och mer påfrestande på armen och armbågen.
Lite off-topic här, och på tal om nördar och räkning. Vet du att det var pi-veckan den här? Det var pi-dagen.
Just
visste
det,
eller?
Ja, ja,
14 mars.
Mm.
3/14, helt enkelt.
Precis.
3,14. Det var en snubbe, Jonas von Essen, han slog ju svenskt rekord i antal decimaler.
Vilken jävla galning, alltså.
Vi kan väl lyssna lite på sluttampen här.
3, 4, 8, 4, 0, 3, 0, 6, 8, 1, 3, 8, 1, 8, 5, 5, 1, 0, 5, 9, 7, 9, 7, 0, 5.
Ja, där satt den. Alltså, killen rabblade upp 13 208 decimaler av talet, av pi-talet.
Ja,
det är ganska bra.
Ja, hur fan går det till överhuvudtaget, skulle jag säga. Jag läste att han hade hittat någon bok som man kunde lära sig hur man hanterade minnet. Men vad är det för jävla bok?
Ja. Ja, nej, det är bra faktiskt. På tal om nördar och räkning. Mm. 6 tror jag faktiskt jag kan. Men det är för att jag läste på det för typ 5 minuter sedan.
Ja, okej.
Nej, vi går vidare.
Ja. Nästa Goose.
Ja, nästa Talk to me Goose. Precis. Är ju Ryan Braun.
Ja.
Och där tycker jag han har ganska rätt.
Jo, precis.
För där är han ju vansinnig att en spelare som är dopad har åkt fast för doping och dels har ljugit om det. Han får fortfarande liksom standing ovation på opening day i Milwaukee där han spelar.
Ja.
Och det gör ju honom fly förbannad.
Ja, men det kan man ju förstå honom faktiskt.
Mm.
Alltså jag kan köpa om du inte har sagt någonting, behöver ju fasken inte genom en standing ovation.
Nej, precis.
Det är ju en skam liksom. Alltså, dels att man har dopat sig, men man dessutom har ljugit om det.
Mm.
Han har ju inte gjort som, vad hette han nu då? Melky Cabrera, var det inte han som gjorde en egen hemsida för att förneka sin doping? Visst var det så?
Jo, så var det faktiskt. Fan vad kul, det har jag faktiskt glömt.
Det är ju att ta ett steg längre liksom.
Oj.
Kommer du ihåg den här historien bakom den eller?
Nej, men den måste du få återkomma till nästa. Skriv upp den, den ska med nästa vecka.
Ja, den är också den är bizarr alltså. Faktiskt. Nej, men en poäng till Goose i varje fall där, får vi säga.
Ja, absolut. Mm. Sen vad tycker du om när han pratar om de här instant replays då? Alltså, att man får videogranska som finns i många, många sporter.
Ja, alltså jag är ju för det. All sorts videogranskning, vare sig det är inom fotboll eller vad som helst. Och okej, okay, det gör ju att spelet tar längre tid. Där kanske man kan, som tennisen, ha ett begränsat antal challenges. Men samtidigt så har vi ju det här praktexemplet på, nu kommer jag inte ihåg vilken pitcher det var, som var en out ifrån ett perfect game.
Mm.
Och första basdomaren missade en out med en halv meter, tror jag.
Ja, så var det ju.
Vilket gör att han tappade ett perfect game. Som idag då hade man kunnat gå tillbaka och reverta det domslutet och så hade historien ändrats.
Mm.
Vad är
din... Goose, nej, The Goose tycker lite sådär, är lite tråkigt. Han tycker att ingen manager kan nu liksom springa ut på planen och liksom sparka grus på domaren. Utan det blir liksom inte de känslorna, utan då får man helt enkelt sitta där och vänta i 5 minuter för en liksom a fucking replay, som man säger. Och ja. Jag vet inte. Han sa ju också, who's died in the last 100 years because of a bad call?
Jo, visst är det så.
Ja, vad fan. Så,
men det är ju lätt att inte säga.
Ja.
Faktiskt. Men är du väl på min sida med instant replays, eller?
Ja, det är. Absolut.
Ska man begränsa det till något ytterligare, eller?
Baseballen har ju problem med att matcherna blir längre och längre.
Mm.
Så att visst, inte kan man ha obegränsat med de här 5 minuters tillfällena där domarna bara står och väntar på. De ringer ju till någon sån här högkvarter i New York där de sitter och videogranskar hela grejen. Så att, och det brukar ta rätt lång tid och ungefär hälften av gångerna så kan de ju inte ens avgöra om det är rätt eller fel, och då friar de ju alltid, så att då...
Ja, precis. Eller då, ja, exakt. Domslutet som blev taget på plan, det som,
ja, precis,
som gäller.
Mm. Det är alltid det som gäller om man inte kan komma med tydliga bevis på och bevisa motsatsen.
Ja, men så att jag tycker nog att instant replay är bra, men man kanske skulle hitta någon slags smidigare form som inte påverkar längden på matcherna.
Mm.
Utan snarare tvärtom. Korta ner dem på något sätt. Jag vet inte. Men att instant replay ska finnas, det tycker jag.
Ja, absolut. Nej, men en halvtimme snack om Goose, det får räcka. Det ska avslutas med en Three Strikes You're Out med Goose-tema, eller de här grejerna vi har pratat om här lite.
Ja.
Och då skulle jag vilja att du, om vi tar de ytterligheterna i personligheter på en idrottsarena, då vill jag att du väljer mellan Cam Newton, den karismatiska, eldige quarterbacken i NFL, eller den gamla goe som vi nämnde, Ivan Lendl, stenansiktet från Tjeckoslovakien.
Nej, det får bli Ivan Lendl, alltså. Jag gillade honom. Så här man älskar och hatar. Han var så ultraprofessionell, så att han var så tråkig också så, samtidigt.
Ja. Är inte Cam Newton ultraprofessionell då?
Jo, det är väl i och för sig. Men jag är som sagt för lite showmanship, men det kan fortfarande gå till överdrift, kan jag tycka.
Okej.
Okay. Jag känner det nu, jag börjar få en trucker-mustasch, men jag vet inte.
Mm, absolut. Men det är väl härligt, du börjar ju bli nästan lika gammal som...
Till åren, ja.
Goose. Okej. Goose, han tycker ju att det handlar bara om offensiv baseball nu för tiden. Alltså det handlar ju bara om homeruns och allting sånt där. Alltså. Mm. Vilken sida är du på? Defensiv baseball eller offensiv baseball? Alltså, vad ser du helst? En match som slutar 1-0 eller en match som slutar 13-11?
Ah, då får jag ändå säga offensiv baseball. 13-11.
13-11.
Mm. Alltså dricker man så jävla mycket bira.
Mm-hmm. Det gör du ju kanske mer under en match som slutar 13-11, för den är väl uppe på 4 timmar.
Ja, det är sant. Mm,
det är ditt val.
Ja.
Okej, okay, sista. Mustasch eller en len och fin överläpp?
Mustasch.
Ja, då är vi tillbaka. Och nu är det dags för divisionsgenomgångarna igen. Veckans huvudämne, och det är ju då den här veckan National League Central. Och divisionsgenomgångarna, de presenteras av Swedish Birch Bats. Svenska superduper slagträn gjorda av finaste björk.
Yes.
Mm. Och vi har ju faktiskt lottat ut ett slagträ till en vinnare. Men vi har ett kvar. Och det kommer vi göra efter nästa veckas divisionsgenomgång. Så att när vi har gått igenom alla 6 divisionerna, då kommer utlottningen av det andra slagträt. Och då kanske man kan undra sådär, alltså vad ska man ha ett slagträ till om man... För man kanske inte spelar baseball, eller man kanske har lagt av.
Ja, precis.
Det. Och det vet jag inte. Har du något tips där?
Ja, alltså vi har ju fått in några fina förslag. Ett var att man skulle ha det till, om man går på maskerad, så kan man ju kluta till Long John Silver. Man sopar fast det som ett träben helt enkelt.
Ja.
Det kan ju för att få maximal effekt kräva då att man måste kapa benet, men det får man ju bestämma själv då. Men till maskerad.
Det tycker jag var kreativt förslag.
Verkligen, vi tackar.
Jag tänkte på en för att jag använde så här tops på en av mina söner här efter badet tidigare ikväll. Och jag har hört att man inte ska använda tops, för det är inte helt bra liksom för trumhinnan och grejer. Och då tänkte jag att då kanske man kunde ge dem
ett slagträ
istället. För det kommer inte in sådär jättelångt.
Nej, du tänker så.
Ja, så att då är det ju bra om man vill klä sig i örat. Eller ganska enerverande också, men
ja,
bra för trumhinnan.
Så ja, precis.
Var med i utlottningen.
Mm. Ni hör.
Ett slagträ kan man använda till väldigt mycket.
Precis.
Okej, okay. National League Central.
Ja, exakt. Det är näst sista divisionen här, som sagt.
Ja, vilka lag ingår i den?
Det ska jag berätta för dig. Det är då St. Louis som kom etta. Sen har vi Pittsburgh som kom tvåa. Chicago Cubs trea. Och på de 2 sista platserna hade vi då Milwaukee och Cincinnati förra säsongen. Lite kuriosa är att förra säsongen var första gången som de 3 bästa lagen i MLB kom från samma division.
Mm. Och det var från National League Central.
Precis.
Mm.
Och det var dessutom andra gången som 3 lag från en division vann minst 95 matcher. Så att det är tufft att spela i National League Central. Vi skulle nämna då att Pittsburgh och Chicago som kom 2 respektive 3 naturligtvis tog de 2 wildcard-platserna.
Ja, och möttes i en enmatch avgörande där som...
Ja, precis. Pittsburgh hade lite oflytt för andra året i rad när de stötte på en stekhet Jake Arrieta. De torskade mot Madison Bumgarner året innan i en wildcard-match.
3 år i rad har de spelat wildcard-matchen, va? De vann, men 2013 vann de sin match. Men förra året då vann ju Chicago och så fick ju de då möta St. Louis i Division Series, och precis, den vann ju Chicago då, men ja, de åkte senare ut.
Lite överraskande kanske, men
ja, så är det. Men ja, vad har vi för spaningar i den här divisionen? Jag har tittat lite på några spelare. Ska jag börja eller?
Det tycker jag.
Mm. Och då tänkte jag lite sådär att eftersom det kommer stå mellan St. Louis, Chicago och Pittsburgh, så kan det ju bli ett ganska intressant läge för Milwaukee och Cincinnati som är i något sånt här återuppbyggnads-mode, rebuilding-mode.
Mm.
Om de, och det kommer de göra, de kommer ha halkat efter rätt mycket i sommar och Kan det vara så att Ryan Braun i Milwaukee Brewers och Jay Bruce i Cincinnati Reds kan bli spelare att deala med i juli för klubbar som är med i racet och för Brewers och Reds då att kunna få ett gäng bra prospects? Jag vet inte, men alltså sen är det så här att vi snackar om spelare som har spelat alla sina år i sin respektive klubb.
Ja, precis.
Och frågan är, kan man se dem någon annanstans? Jag tror att Jay Bruce har 2 år kvar på sitt kontrakt och Ryan Braun har 5 år kvar. Och jag tror ju om de vill skeppa iväg Ryan Braun så behöver Brewers äta upp en stor del av hans kontrakt, alltså betala väldigt mycket till den här eventuellt nya klubben då.
Just det. Så att det kanske inte är värt det.
Nej, jag tror inte det, för att, och jag tror ju inte många klubbar kanske är så där våldsamt intresserade av Ryan Braun, för då kan vi återkoppla till lite vad Goose sa. Det är ju en spelare som har åkt fast för doping.
Ja.
Han är trots allt älskad fortfarande i Brewers då, men frågan är vad som händer om han skulle hamna i något annat lag.
Ja, precis. Han är inte jätteälskad utanför Milwaukee direkt.
Nej, men det är ändå en liten sak som jag reflekterade över, att det är i grund och botten jävligt bra spelare som kan bli tillgängliga och som kan faktiskt förändra en lineup till stora delar. Så att,
jag vet väl,
kan vi hålla koll på.
Det har ju varit snack om Bruce att han ska iväg tidigare, va, för mig, men han har blivit Cincinnati trogen.
Absolut. Och. Men nu är det ju Cincinnati, det är ju frågan om de kommer kunna vara med och slåss om en slutspelsplats under resterande tid av hans kontrakt.
Nej, det är det som är grejen. Och då kanske han vill ändå få en chans att spela lite postseason baseball.
Ja, precis. Och Reds kan få prospects för som kommer ge bra utdelning 2018-2019 så att säga.
Det är en så kallad win-win situation.
Det är ditt namn.
Precis.
Yes. Ja, hade du någon liten spaning där eller?
Ja, det är ju vad som hände på St. Louis shortstop position. Vi har ju pratat tidigare om att St. Louis stjärn shortstop Johnny Peralta skadade tummen i en match mot Miami 5 mars. Och som det verkar nu, det är fortfarande väldigt många olika prognoser som cirkulerar. Det är fortfarande tidigt efter han har opererat sig. Så verkar han i värsta fall kunna vara tillbaka i anslutning till All-Star Break. Vissa säger 4-6 veckor. Så att det kanske är någonstans mitt emellan. Oavsett så är det en stor del av säsongen som har gått när han kommer tillbaka. Och den skadan är naturligtvis ett stort avbräck för St. Louis. För att både vad gäller fielding och offensivt så låg Peralta på tredje plats i ligan över shortstops förra året. Och då är det frågan vad det gör med St. Louis chanser i divisionen som är så väldigt tight som den är och jämn. Det beror ju helt på vilken ersättare det blir och hur han sköter sig. Direkt skadan skedde så var det ju mycket snack om att det var Eric Ibar från Atlanta. Men där gick ju Atlanta ganska tidigt ut och satte en hög prislapp. Men som det är nu så har ju St. Louis officiellt gått ut och sagt att de ska kolla på sina backup-spelare som är då Jed Giorko och Greg Garcia. Men bägge de två är inte speciellt bra offensivt och Giorko är ju en katastrof defensivt. Så då har de även tittat på en rookie från farmarsystemet som heter Aledmys Diaz. Han har varit riktigt duktig i nu under springtraining, men han har inte ett enda at-bat i MLB. Så det är ju ett ganska osäkert kort att slänga in. Men igår så kom ju nyheten om att, får man ändå säga, att New York Mets satte sin shortstop Ruben Tejada på waivers-listan. Och waivers är då att trots att en spelare sitter på ett kontrakt, så ger då klubben andra lag rätten att närma sig honom för att få signa honom. Och det är ju det tydligaste tecknet en spelare kan få att klubben inte vill ha honom. Och i och med att Mets signade ett helt nytt middle infield i Asdrubal, Cabrera och Neil Walker, så verkar som att Tejada var en andra backup på shortstop-positionen. Och han har ändå 6 säsonger i MLB, men sitter på ett 3 miljoner dollars kontrakt. Mm. Och så att då skulle St. Louis kunna få Tejada till en hyfsat billig penning. Jag vet inte vad du tror om det, Niklas.
Nej, men det är väl ett problem också, eller problem. St. Louis kommer ju inte, de får ju inte stå först i kön här, utan det är väl ganska många lag som har förtur. Hur funkar det där?
Just det, bra. Jo, det är så att i och med att säsongen inte har börjat, så i då det första laget som får chansen att signa Tejada, det är ju det laget som hade sämst rekord i National League förra året. Vilket i så fall skulle bli Philadelphia, va? Eller hur?
Mm, det stämmer.
Och skulle de då tacka nej, så går de till det laget som hade näst sämsta. Och så vidare och så vidare. Och eftersom St. Louis hade det bästa rekordet i National League förra året, så får de sista king. Vilket betyder att det finns andra lag som kan klippa honom istället.
Mm.
Nu tror ju inte speciellt många att det finns några andra lag som kommer att ta Tejadas kontrakt, utan att det är St. Louis som det gäller. Men det återstår att se. Oavsett så är det ju en rimlig och bra lösning för St. Louis i väntan på Peraltas ankomst. Snarare än att chansa på backup-spelarna och en rookie som knappt har vatten bakom öronen, jag vill säga.
Frågan är hur jäkla stor skillnad det gör under en, två månader. Ibland kan jag tycka sådär. Alltså, Ruben Tejada är ju liksom inte världens bästa shortstop heller. Och
nej.
Hur mycket kan typ Diaz skada laget? Ja, det kanske blir någon win eller
som de förlorar
på att ha honom där i några månader. Jag vet faktiskt inte, men alltså. Eller så tycker jag väl bara att de ska chansa för att jag tycker att Cubs ska vinna divisionen, inte vet jag. Men grejen är, de har ju mer sådana skador. Exakt samma tumoperation har ju catchen Molina gjort ju. Just han det. Ligger ju före här nu och kommer väl förhoppningsvis för St. Louis del att vara tillbaka till opening day, men det är inte alls säkert. Och ja, det är klart att
jag tror fortfarande att han har suttit bakom kullen eller bakom plattan på en spring training match eller? Jag tror inte det.
Nej, det tror jag inte heller, men jag tror att han har, så att säga, har fått kast emot sig och har fångat liksom bollar, det tror jag. Men ja, det rycker närmare, det är inte jättelång tid kvar, så att
Nej, men precis som du var inne på, så är det ju gnugga säkert till Cubs och Pirates händerna i och med Peraltas skada. Därför att det skilde ändå bara två wins ner till Pittsburgh på andra platsen förra säsongen. Och alla är ju medvetna om att National League Central kommer bli otroligt jämn.
Jo, och något lag om Pirates vet ju hur viktigt det är att vinna sin division.
Precis.
De har ju aldrig vunnit National League Central.
Nej.
De har ju bara gått vidare på wildcards, och ofta så har de åkt ut i den matchen som bara är en match liksom. Så det är ju jäkligt skakigt att gå till slutspel på ett wildcard. Så är det ju.
För framförallt inte när man har ett ace som kanske inte är ett ace jämfört med de andra lagens första starter.
Nej.
Så att vi får se.
Mm.
Vilka de väljer att gå på St. Louis.
Ja, nej, men det är spännande. Och det är ju lite så som de brukar säga, alltså det enda som är intressant med spring training, det är ju folk som blir tradade eller uppsatta på listan eller skador liksom. Det är ju det som är intressant. Resultaten i matchen och sådär är väl kanske inte lika intressant.
Nej, det är det inte.
Ska vi hoppa över till min andra spaning?
Mm.
Och det är ju då om det kan vara Chicago Cubs år i år. Och jag tänker inte titta sådär jättemycket på årets lineup och göra någon slags preview på det. Det finns ju liksom på 100 ställen på nätet. Och, och jag tänker inte prata så mycket om de senaste värvningarna heller, utan ge mer en historisk approach på om det skulle kunna vara Cubs år i år då. Så om man går tillbaka på förra året så åkte de ju ut i National League Championship Series, alltså semifinalen mot Mets med 4-0 i matcher. Men det var ju också då året då Chris Bryant, Addison Russell och Kyle Schwarber slog igenom och de vann ju 97 matcher. Och första året var det ju med Joe Maddon, nya coachen, vid rodret, så att det var ju lite speciellt också förra året, för det var ju, vi har ju det här sammanträffandet med att det var 2015, det var ju året dit Marty McFly kommer i Tillbaka till framtiden, om du kommer ihåg det.
Jajamän.
Och han, ja, i Back to the Future 2, ja, och han tittar upp på den här storbilds-tvn och ser att Cubs har vunnit World Series, så det är ju, alltså det tycker ju Martin McFly är helt otroligt, alltså det är ofattbart, det är omöjligt att de skulle vinna.
Varför kunde det inte bli så för?
Ja, det här hade varit fantastiskt.
Ja.
Men ja, Cubs har ju inte vunnit på 108 år, alltså sen 1908 och, nej, det blev inte så helt enkelt, men man vet inte, det manusförfattaren där, vad heter han, Robert Zemeckis eller någonting sånt, han kanske bara hade fel med ett år, vad vet man.
Precis.
Men ja, om vi backar tillbaka några år till då, alltså 2012 var ju då Theo Epstein tog över rodret, alltså det var ju samma Theo Epstein som hade lyckats att få Boston Red Sox att vinna World Series igen och bryta den här Curse of the Bambino. Alltså det är historien om att Boston fick en förbannelse över sig när de sålde Babe Ruth till Yankees 1919. Måste det vara. Så Boston har inte vunnit sedan 1918. Men de gjorde det alltså 2004 när man slog Yankees i semifinal då, eller American League Championship Series, och sen slog man ju St. Louis då i World Series.
Precis.
Men han tog ju över som president för baseball operations 2012, och då gick ju Chicago Cubs in i ett väldigt sånt här rebuilding mode, och som vi pratade i avsnitt 6, som ni gärna får gå tillbaka och lyssna på om ni vill lyssna på lite mer om det. Men det är ju så att han tog ju över ett lag där det också vilar några förbannelser. Alltså vi har ju den här Curse of the Billy Goat som inträffade 1945 när ägaren av Billy Goat Tavern fick lämna Wrigley Field under World Series-matchen mellan Cubs och Tigers på grund av klagomål från andra i publiken, för de kunde inte stå ut med lukten från hans get som han hade med sig på matchen då. Och han, den här Billy då, han blev ursinnig och skrek att Cubsen skulle förlora den här finalen och aldrig någonsin mer vinna World Series, för att de hade förnedrat hans get då.
Den är tuff.
Ja, än så länge har de inte gått till World Series sedan dess. 1945 är senast. Och sen har det även varit historier om svarta katter som har sprungit in på planen och så vidare. Men alltså, allra mest kända är ju kanske The Steve Bartman incident från 2003. Det var ju när Cubs mötte Marlins i semifinal där, och man hade vunnit tre matcher och var på väg mot den fjärde vinsten. Och det skulle ju ta dem till World Series då. Och de ledde ju den sjätte matchen med 3-0 i åttonde inningen, och skulle bara behöva bränna, jag tror, fem spelare till, för de fick en enkel out, började åttonde inningen. Och så hände det då, en hög boll ut mot left field, och den kom liksom väldigt nära läktaren. Moises Alou sträcker sig efter bollen och försöker fånga den, men han blir störd av ett Cubs-fan då. Alltså det var ju den här olycksaliga Steve Bartman då. Och det blir inte den andra outen i den inningen, utan Bartman sträcker sig ut då och tar bollen eller stör Moises Alou då. Mm. Så det blir ingen bränning. Marlins gör 8 poäng i den inningen, vinner matchen med 8-3. De vinner även den sjunde matchen kvällen efter och vinner även någon vecka senare då World Series mot Yankees. Steve Bartman, han fick gå under jorden, och han är faktiskt kvar under jorden än idag.
Det är helt sjukt.
Ja, det är sjukt, absolut. Så när det kommer till Cubs, det är lite det jag vill komma till, så handlar det inte bara om att ha den bästa spelarna eller att ha tur. Alltså, det gäller att någon sån här baseballgud eller något måste bestämma sig för att det är dags att bryta den här förbannelsen då, som verkar vila över laget.
Ja, det är ju frågan om hur mycket spelarna påverkas av historien.
Ja.
Det borde...
Jag vet inte, nej. Om man kommer till att det står 3-3 i matcher i National League Championship Series här senare i höst, ja, jag vet inte.
Nej.
Men det är ju så, är i år året alltså.
Mm.
Konstigt nog också så har ju Cubs gått till slutspelet 2 år i rad, enbart en gång sedan de vann för 108 år sedan. Nej. Alltså, sen dess har nästan varenda bra Cubs-säsong följts upp av en katastrofsäsong.
Mm.
Som undantag har vi 2007-2008, men de åren då vann ju Cubs divisionen och men man lyckades inte vinna en enda slutspelsmatch något av de åren. Så att, men visst, Cubs kommer att gå till slutspel i år, det tror jag verkligen.
Ja.
Men sen är ju slutspelet mycket av en slump. Och slutspelet är också mycket pitching, skulle jag vilja säga. Mm. Därför är det svårt att säga att det är Cubs år i år. Alltså, på grund av just slumpen och på grund av historien och på grund av framförallt New York Mets starting rotation, alltså den pitchingen.
Mm.
Jag tror att det kommer ta stopp någon gång där. Men det blir nog ett kul år, alltså rätt länge för Cubs, det tror jag.
Ja, men du har ju jäkligt ung... lineup och roster, vilket är spännande, och har liksom gjort bra additions i år
absolut,
som till och med gjorde att de kunde skicka iväg Starlin Castro till Yankees.
Mm. Där tror jag var lite personkemi och lite sådär att han inte passade riktigt in. Han var ju petad ganska mycket förra året också. Det var ju Addison Russell som tog shortstop-platsen, så att...
Mm. Vi ska väl nämna också nu med Bartman-historien här att det finns ju en grym dokumentär också.
Mm.
Jag kommer inte ihåg vad den heter, men jag tror den finns
Catching
på YouTube.
Hell.
Catching Hell, ja, vilket är ju ganska talande för hans öde. Jag tror den går att hitta på YouTube.
Mm, jag är lite osäker på det. Jag tror att de har stoppat den, men
okay.
Det finns väldigt många klipp på just den här inningen i alla fall. Som vi kan lyssna lite på. Again in the air, got a left field line, a long reaching into the stands and couldn't get it, and he's livid with a fan. We've seen this happen here before. Close to fan interference right there. The umpire's all over it. The umpire right down there, Mike Everett's on the play. If Alou has to reach into the stands, it's fair game for the fans to catch the ball. If the fan reaches out over the field, then it can be ruled fan interference. That is very, very close. And that's a Cub fan who tried to make that catch. Why? And it's ball four to Castillo. The pitch gets away from Baco. Ja, och då har vi ju då sista spaningen här på National League Central, och då är det alltså Pirates outfield, är det best in baseball? Och svaret är att ja, mycket talar för det. Det surrades ju väldigt mycket om dem redan 2014, där de vissa till och med förutspådde att de skulle bli best outfield ever i alltså hela baseballhistorien. Vi pratar alltså om leftfielden Starling Marte, centerfielden Andrew McCutchen och rightfielden Gregory Polanco.
som alla är relativt unga, och Pittsburghs organisation har lyckats knyta samtliga av dem i alla fall fram till 2018. Förra säsongen så dippar de lite grann offensivt, och framförallt Polanco har ju en del att lära. Han är ju bara 24 år och brister väl lite grann offensivt och även defensivt. Starling Marte fick ju sin första Gold Glove förra säsongen, och Andrew McCutchen, han har ju 5 raka All-Stars, så att man kan nog ta några kliv till, framförallt offensivt, den här säsongen, så kommer det naturligtvis att påverka divisionsutgången. Sen huruvida de blir bäst outfield in baseball ever, det vet jag inte, men då får de börja plocka på sig lite All-Star-uttagningar, Martin och Polanco. Men hur som helst så är de intressanta, och det ska bli kul att se hur de levererar.
Ja, jag såg någon, undrar om det var någon tweet som fladdrade förbi där, att det var någon som var rätt säker på att Pittsburghs outfield ligger nedanför Olympen, alltså berget som rymmer de högsta gudarnas boning. Att det okay. Anspelar på att de här killarna är övermänskliga.
Mm. Ja, men det är de verkligen. Och där är det ju McCutchen som drar det tyngsta lasset. Så förhoppningsvis kan han ju få med Gregor Polanco då, att lyfta sig ett snäpp till. Jag tror att de tre stod för nästan 40% av Pittsburghs run-produktion förra året. Och Marte och McCutchen hade tillsammans 3 errors på, vad blir det nu, över 500 total chances. Så att vi får se. Sen, jag vet inte, det är ju omöjligt nästan att säga om hur den här divisionen kommer att gå. Jag vet inte, det är dit vi kommer.
Ja, dit kommer vi. Ska vi tippa den? Mm. Ja. Men vi sparar eventuella wildcards till efter vi har gått igenom National League West nästa vecka, va? Eller? Då ska vi bara ta... men jag går på... Det här är ju liksom helt omöjligt. Men jag står fast vid och håller och kör All Hearts på Chicago Cubs.
Yes. Det gör jag också. Som sagt, jättespännande lag och som kan... jag tror att de kan gå hur långt som helst faktiskt. Jag tror till och med de skulle kunna skaka om ett starkt New York Mets.
Unjinx. Men då går vi vidare till... What is cooking, Mr. Shortstop? This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum.
Jo, då är det dags för lite käk och dryck. Och den här gången så blir det någonting som jag kanske borde ha tagit upp förra veckan. Förra veckan, precis. När vi gick inom National League East. För det var någonting som jag fick prova på Citizens Bank Park i Philadelphia. Nämligen en Philly cheesesteak sandwich. Som är något av det godaste, flottigaste, mäktigaste man kan äta. Den är nog en av mina favoriträtter faktiskt. Och till det så blir det idag ett alkoholfritt alternativ. Nämligen en egg cream heter den. Kallas även New York Egg Cream. En dryck som uppkom i Brooklyn och som varken innehåller ägg eller grädde som namnet kanske får en att tro. Utan den består av mjölk, club soda och chocolate syrup. Hur man nu översätter det, chokladsåsen och sånt där. Som är grymt god. Kanske inte för alla, men jag tycker den är smaskens.
Och vad var det vi skulle äta?
En Philly cheesesteak sandwich. Yes.
Härligt.
Mm.
Bra. Det lät faktiskt riktigt gott. Även fast klockan är nästan typ mitt i natten, så skulle jag kunna tänka mig om det fanns någon sån här...
Ja, jag blev också riktigt sugen.
Som kunde köra ut en sån just nu till mig, så skulle jag inte säga nej.
Nej.
All right. Men då är det dags för...
Mm. Lyssna frågan.
Hej Felix. Du hade en fråga till mig.
Okej, kan vi ta en Kort, snabb. Har du någon, Olof? Sådär som vi inte behöver ja, liksom, diskutera i en halvtimme eftersom ja, det har gått ganska länge.
Precis. Jo, men det har kommit in en fråga. Den lyder så här. Hej, tack för en grym podd. Jag har inte följt Major League så länge så därför är min fråga kanske banal. Men varför står det TC på Minnesotas kepsen?
Ah, en ganska bra fråga. För det undrade jag också när de bytte till det. För förut hade de faktiskt ett M. Men det här anspelet på, alltså Minnesota, de heter ju Minnesota Twins. Och det står för, eller det anspelar ju på det här Twin Cities. Det är det som TC står för. Det är de här Minneapolis och St. Paul, två ja, tvillingstäder som ligger bredvid varandra då. Så att det är därför de har valt att hylla dem då, att skriva TC Twin Cities.
Det var inte svårt.
Nej, men det var ju kanon. Jag gillar såna där frågor också som... Så var inte rädda att ställa alla möjliga frågor. Så ska vi försöka svara på dem. Och ja, ibland har vi tur och kan svaren. Men så är det. Kom med frågor. Alltså på Instagram har vi ju ett konto. Det är ju veckans MLB. Och på Facebook har vi ju sidan Sunday Funday. Eller så kan man ju använda hashtaggen bara rätt upp och ner. Veckans MLB. Så att vi vill ju ha jättemycket frågor.
Ja, det var att skicka på. Ingen fråga är
Nej,
dum.
Precis. Så är det. Ska vi tisa lite om nästa vecka, vad som händer då? För det blir ju kanske lite speciellt.
Det tycker jag, som folk rattar in.
För då har vi ju en... vi kommer ju ha en gäst. Inte i studion, men som vi kommer ringa upp. Och prata framförallt National League West med. För där är hans favoritlag, spelar i den divisionen, och han kan väldigt mycket, och det kommer nog kunna bli ett väldigt bra diskussion om den divisionen. Vad tror du, Olof?
Ja, det tror jag kommer bli grymt. Jag tror det är få som slår honom på fingrarna vad gäller National League West, och framförallt hans favoritlag San Francisco Giants.
Ja, det ska ju bli kul, för det är ju återigen ett jämnt år, och San Francisco Giants har ju för vana att nu vinna varenda jävla jämnt år, så att vi får väl se vad han tror om det.
Mm. Ja, det blir ett grymt, grymt avsnitt som spelas in på skärtorsdagen, så att det är perfekt att cruisa in i påsken. Mm.
Men jag tycker att det här också var bra. Jag hoppas att ni tycker det också, och som kronan på verket så tycker jag att vi kan gå in i helgen med lite schysst musik. Och då tänkte jag, eftersom du tippade Cubs och jag tippade Cubs, så ska vi lyssna på en härlig låt från Steve Goodman som har blivit the official Chicago Cubs victory song, som de spelar på Wrigley Field och sjunger med i när Chicago Cubs lyckas vinna en match då på hemmaplan. Så den tänkte jag att vi avslutar med, och det är ganska god feeling på den, så att let's kick it. Då återstår det bara att säga Cowabunga, kids.
Ajöken. Baseball season's underway. Well, you better get